Man blir så lycklig när man hittar sånger där texten går precis i tankar man har talat om. Vi har alltså sett att hjärtat är en bild för människans djupaste mötesplats med Gud. Och här talar nu Paulus om att hjärtats öga ska vara öppet så att vi ser eller förstår vilket hopp vi har. Att vi alla är kallade till himlen och att det finns redan nu en plats beredd åt oss. Han talar här om insikt, alltså att det är en egen upplevd erfarenhet. Det är inte ett teologiskt system vid sidan om, utan vi lever mitt i detta. Det kristna livet handlar just om liv, om något konkret. Och där kan man väl till det här också hänvisa Johannes, som skriver i sitt evangelium, om än i en helt annan kontext, att ordet blev kött och tog sin boning bland oss. Det kom hit mitt bland oss. Och så från det hopp som vi har kallat till och vårt rika arv, så går vi nu vidare och tar de sista verserna. Efesierbrevet 1, vers 19-21. Så talar han om hur överväldigande mäktig hans kraft bevisar sig på oss som tror. Samma oemotståndliga kraft som verkade så mäktigt i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i den himmelska världen. Över alla dess furstar och väldigheter och makter och härskare. Över allting som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också i den tillkommande. Det där är otroligt mustiga ord. Starka ord, fantastiska ord. Och vi påminner oss på nytt om hur praktisk, konkret den kristna tron är. Det är så lätt, även om man inte tänker på det själv kanske, att det blir en teori eller teologi av tron. Men Paulus och Bibeln talar om att det är ett liv att leva. Det är där den kristna tron och lärjungaskapet handlar om. Och du kommer ihåg att problemet för teologerna i berättelsen om brukspatron Adam, som var att de var utanför. Det spelade ingen roll hur väl de kunde beskriva livet där inne när de själva inte fick del av det livet. Då kunde de ju se allt som hände där inne med Guds närvaron och så vidare. Men de fick själva inte smaka av det, för de var inte i staden. Och då får vi väl ta kanske då och gå vidare i det här och fundera på att inte ha den egna erfarenheten. Då tänkte jag när jag sökte bilder för att förklara det här. Vi är ju på Solkusten. Beklagar er som inte får bo här. Det här är en fantastisk plats. Och vi har här i Söråker någonting som inga andra har. Vi har nämligen Söråkers tomater. Ja, men så är det ju. Ja. Och tänk om det kommer hit en människa som aldrig har ätit en tomat, och i synnerhet inte en Söråkers tomat. Hur i hela världen ska vi beskriva för dem vilken gudomlig upplevelse det är att få äta en solvarm Söråkerstomat? Det är klart att med en god vokabulär, med bra ord, med en god pedagogik, så är det klart att man kan ganska långt komma till att ge en kunskap om hur fantastiska dessa tomater är. Och vilket fantastiskt pris. Exakt. Vi blir rika. De är goda. Ljustorps tomater är ingenting mot Söråkers tomaterna. Nej, men visst är det så att vi skulle kunna förklara för någon som inte har ätit en tomat överhuvudtaget hur det smakar. Men det är ju först när man själv får äta tomaten som man förstår hur gott det är med tomater, i synnerhet Söråkers tomater. Jag tyckte det var en bra bild. Jag var lite stolt när jag kom på den där. Låt oss på Söråkers tomatens grund gå till Matteus evangeliet. För det finns faktiskt en likhet i det här som är inte så långsökt som man kan tänka. Matteus evangeliets 11:e kapitel. Johannes döparen, han var ju den första profetrösten i Israel på 400 år. Ni kan ju den här historien så väl, och ni vet hur han levde någonstans där i ödemarken och proklamerar profetordet om den som ska komma och så vidare. Han är uppfyllelsen av Jesajas budskap om den ropande rösten. Det är Jesus som är Messias, säger han och pekar på Jesus. Det är honom ni ska tro på. Det är honom ni har väntat på. Det är han som är uppfyllelsen av Guds löften. Följ honom. Och vi vet när vi läser i Lukas evangeliets första kapitel att när Maria kommer till Elisabet och det här uppdagas för dem, så sprätter barnet till i Elisabets mage och de uppfylls av den helige ande. Alltså, det är inga små saker vi pratar om här. Johannes döparen, han är inte vem som helst, samtidigt som han givetvis inte är för mer än någon annan människa. Han är inte mer älskad, han är inte viktigare på det viset, men han hade en speciell och en unik kallelse att sätta ljuset på Jesus Kristus. Och när han döper Jesus så är han mycket väl medveten om vem Jesus är. Han är väl medveten om vad som händer. Och så kommer vi till Matteus 11 kapitel. Johannes är fängslad. Och så skickar han sina lärjungar för att fråga om Jesus är den som de väntar på. Och en del som har lite bråttom, de tänker nog att det är Johannes som sitter i fängelsehålan och börjar tvivla. Jag tror inte det, jag kan inte bevisa att det inte var så. Jag tror inte det, utan jag tror att det är ytterligare ett pedagogiskt grepp för att fullfölja förkunnelsen vem Jesus är. Oavsett, Johannes skickar lärjungar som går till Jesus och frågar, är du den som ska komma? Och vad svarar Jesus när han sänder tillbaka de här lärjungarna? Jo, han talar ju om att de ska berätta för Johannes vad de såg och hörde. Att blinda får sin syn, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och för fattiga predikas ett glädjens budskap. Matteus 11, vers 4-6. Vad vill jag säga med det här i förhållande till Söråkers tomater? Jo, jag vill säga och stryka under det praktiska och det konkreta i det kristna livet. Den här tanken finns ju redan i Matteus 10 när Jesus sänder ut lärjungarna. Så gör han det med uppmaningen att gå till de förlorade och predika att himmelriket har kommit. Och vad betyder det? Jo, bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och befria de som är besatta av onda andar. Ge som gåva vad ni fått som gåva. Så det handlar inte om att Jesus sänder dem med ett teologiskt statement. Det kommer ingen fantastisk teologisk förklaring utifrån profeterna, lagen och skrifterna. Utan Jesus sätter fingret, smaka på tomaten, se livet, döva hör, blinda ser och så vidare. Och går vi då tillbaka till Efesierbrevet 1:19 så talar Paulus om Guds kraft i den troendes liv. Alltså inte minst det som Jesus nu berättar för Johannes döparen som det naturliga kristna livet. Och så förtydligas detta i Efesierbrevet 1:20 där han talar ett steg längre om att den kraften som verkade i Jesus när Gud uppväckte honom från de döda. Förstår ni kraften? Den kraft som bröt en väg genom döden till livet. Den kraften talar han om, den finns i den troendes liv. En uppståndelsens kraft som inte ens fängelsevaktaren, själafienden kunde stå emot. Den bröt igenom. Och genom hela inledningen nu har ju Paulus gång på gång betonat vår position i Jesus. Han försöker förklara för oss gång efter gång vilka vi är och vad vi har, vad vi äger. Vi har gått in i ett nytt sammanhang. Den helige ande tecknet på det, han är sigillet. Och vi har så lätt att tappa den insikten, för det är så mycket som stör oss i den här världen. För själafienden, han vill ju inte få oss att få tag på det här och omsätta det här, för då vet han ju att han är fullständigt maktlös. Han är ju avväpnad all makt och myndighet. Så han försöker störa oss och få oss att inte tro att vi har det här. Och jag tror att det är därför som Paulus också från djupet av sitt hjärta ber, tapp inte den här insikten. Låt det vara levande i ditt hjärta. Låt Guds ande hålla det här aktivt. Och tjäna i den kraft som Gud så generöst låter verka i och genom oss. När man läser dem som kommenterar bibelverserna så är det någon som har skrivit att den kraft som Gud använde för att skapa hela vårt universum också är kraften som gjorde det möjligt för Jesus att bryta den nya vägen genom döden till livet. Det är samma kraft som verkar. Och så skriver Paulus här nu att Gud behåller inte det för sig själv. Utan han låter oss genom tron få del av den kraften i våra hjärtan. Han förlöser det i våra hjärtan den dag då vi lämnar det gamla och går in i det nya. Och det är den vetskapen nu som vi tar till oss när vi går in i de sista verserna, vers 22 och 23. Allt la han under hans fötter. Och honom gav han åt kyrkan som ett huvud över allting. Åt kyrkan som är hans kropp, uppfylld av honom som uppfyller allt i alla. Här väljer Gertz att låta den egna teologin stå över bibelordet, kan jag personligen tycka, genom att han översätter ordet ekklesia med kyrka. Ordet för kyrka på grekiska, kyriakos, finns överhuvudtaget inte i Nya testamentet. Så att använda ordet kyrka är lite teologiskt skevt, kan jag tycka. Där man kanske då bör översätta det med ordet församling, en liten petitess möjligen, men det finns teologiska skäl till att ändå ta upp det. Nu ska man samtidigt låta Gertz försvara sig, för han är i sina anmärkningar till Bibeln tydlig också att ordvalet handlar om Kristi kropp i det här sammanhanget. Och även om nu Paulus inte skrev med vers och kapitelindelning så som vi läser Bibeln, så ser vi ändå att här landar en tanke i en del av hans argumentation. Och utifrån det är det helt kort tre saker som jag avslutningsvis vill peka på utifrån de här två verserna. Som alltså sa, Allt la han under hans fötter. Och honom gav han åt kyrkan som ett huvud över allting. Och åt kyrkan som är hans kropp, uppfylld av honom som uppfyller allt i alla. Det första är proklamationen. Och här påminner vi oss för 51:e gången om Kolosserbrevet. Vi måste göra det eftersom de liksom sitter ihop. Och Kolosserbrevet som föregått den här texten har ju på något sätt lyft fram det här att man kan inte sänka Jesus till en lägre position. Man kan inte göra honom lik änglar eller människor i värsta fall, för Jesus står över allt annat. I Kolosserbrevets andra kapitel varnar Paulus för att folket, församlingen, ska vara vakna så att de inte blir bortrövade från den typen av tankar, filosofier och traditioner. Och så förstärker han det där genom den här grunden som hymnen i Kolosserbrevet 1:15-20 säger, där den 19:e versen talar att Guds fullhet bor kroppsligt i Jesus Kristus. I honom behagar fullheten, det vill säga Gud, att ta sin boning. Och så förstärks det av ekot i Kolosserbrevet 2:9 att hela gudomens fullhet bor i Jesus. Han är sann Gud, men han är också människa. Och så landar man där i Kolosserbrevet 2:15 som är nyckelversen egentligen då, att Gud triumferade i Jesus på korset när han avklädde makterna och myndigheterna, all auktoritet som de överhuvudtaget trodde att de hade. För Jesus är syndfri, han kunde inte förledas, han var helig och rättfärdig. Och i honom dömer Gud vår synd. Där röjs hindret för dig och mig bort. Så det är en underbar vers som vi behöver påminna oss om. Syndens makt är besegrad. Jesus är vägen till gemenskap med Gud. Därför rämnade förlåten. Det allra heligaste rummet i templet där Gud bodde är nu inte bara översteprästen som har tillträde till, utan nu har alla människor, du får gå in i det allra heligaste, du får gå in och ha gemenskap med Gud, och vägen dit går genom att följa Jesus en gång för alla. Och det såg vi då i Efesierbrevet 1:3 med den här punktuella händelsen, aoristet i grekiskan då, att Gud har välsignat oss. Och vi kan argumentera med mängder av bibelställen för den här grundidén. Men det är det här vi behöver komma till insikt om. Att vi kan inte nå Gud själv. Vi kan aldrig röja hindret ur vägen. Det spelar ingen roll hur duktiga vi är, vilka förmågor och förtjänster vi har, vilka pengar vi har eller någonting sånt. Vi kan inte behaga Gud. Vi kan inte köpa Gud. Det är omöjligt. Det är Jesus som gör det möjligt för oss att komma i rätt förhållande. Så vad Paulus vill proklamera i hela detta första kapitel är egentligen bara fortsättningen av Kolosserbrevet, nämligen den här proklamationen: Jesus är Herren. Han är universums Herre. Han är vår konung. Han står över alla makter och myndigheter. Jesaja 14 talar ju om att själafienden vill stiga upp över Jesus, sätta sig på mötesberget. Han vill ta över guddomen så att säga. Men han kan inte. Jesus står över varje furstoväldighet. För Paulus skriver att Gud har lagt allt under Jesu fötter. Och vi förstår, det betyder allt. Allt. Det andra som vi ser att Paulus framhåller efter denna proklamation att Jesus är universums herre, det är att han framhåller att Jesus är församlingens herre. Han talar om att han är huvudet över församlingen. Och jag beklagar att jag är tjatig, men vi får återgå till Kolosserbrevet. och se att det är samma sak som han redan har initierat där. Kolosserbrevet 1:18 talar han om att Jesus är församlingens huvud. Och detta behöver vi arbeta med idag. Jag behöver arbeta med det. Du behöver förmodligen arbeta med det. Församlingen i Sverige och församlingen i västvärlden i synnerhet behöver arbeta med detta. Vi lever i ett auktoritetsfientligt samhälle som matat oss i åratal med att slå sönder hierarkier. Det får inte finnas någon hierarki överhuvudtaget. Men jag menar att det är ett uppror emot Gud, den rörelse som sker. För Gud är ju den högsta auktoriteten. Bibeln är tydlig. Det finns en uppdelning i skapelsen. Samtidigt som det är viktigt att förstå att Bibeln är tydlig i fråga om jämställdhet och lika värde. Jämställdhet är viktigt. Lika värde är viktigt. Men vi kommer inte runt bibeltexterna om olika tjänster, om olika gåvor, om olika kön, om olika funktioner, om olika uppgifter. Ingenting i motsättning till något annat. Och jag säger rak i ryggen, det finns saker som är manligt, det finns saker som är kvinnligt. För så har Gud skapat det. Det står inte i någon slags konflikt med varann. Och det ena är inte viktigare än det andra. Men Gud har gjort det så. Mannen har ett ansvar för kvinnan, punkt. Kvinnan har ett ansvar för mannen, punkt. Så det är ömsesidigt. Man kan inte betona det ena, man kan inte betona det andra. Vi måste se, det finns olikheter. För så har Gud skapat det. Syndafallet är i grunden ett uppror emot Gud och hans vilja. Adam och Eva föll för frestelsen. De gjorde sig själva till kungar och herrar i sina liv. Och syndafallets yttersta konsekvenser beskådar vi nu idag när man drar det ut i sin yttersta spets. För det är en egoism och en själviskhet idag som jag inte tror att världshistorien någonsin har sett maken till. Var och en blir salig på sin tro som vi har pratat om. Det viktigaste är att jag är kung i mitt eget liv. Och tyvärr har det där också smugit sig in i vissa församlingar. Givetvis inte här, men på många andra ställen. Det blir så förmänskligat i våra församlingar i Sverige och västvärlden. Istället för att be ifrån djupet av sitt hjärta, ske din vilja Gud. Så blir det ofta en jakt och ett sökande efter, vad vill vi göra nu? Vad tror vi är bäst i den här situationen? Och allt för många församlingssammanhang har missat att det behöver finnas en stol också för Jesus vid styrelsemöten och äldstemöten. Jag kom att tänka på den tidigare ärkebiskopen i anglikanska kyrkan, George Carey. Innan han blev ärkebiskop var han givetvis församlingspräst i många år. Och han kom till en kyrka i ett samhälle någonstans i England. Och vi ska inte gå in allt för mycket på det här. Men församlingen var i förfall. Kyrkobyggnaden var i förfall. Verksamheten höll på att dö. Och det kom inga människor. Och allt det där som ni kan. Läs gärna boken Kyrkan mitt i byn om ni vill veta allt. Men församlingen genomgår en förvandling i det här, och bara ett exempel, för det finns många exempel, så berättar till exempel körledaren att kören var inte i första hand en kör, utan kören blev genom den här förändringen som kyrkan genomgick, eller församlingen då, kören blev en bönegrupp som sjöng. Och jag tyckte det var en så fantastiskt fin beskrivning att kören blev en bönegrupp som sjöng. Det vill säga man förstod att vi är inte i första hand en kör, utan vi är i första hand en bönegemenskap som umgås med Herren och talar med honom. Och i det samtalet så påverkas vi. Och det får i sin tur uttrycket att vi sjunger för människor. Präglade av Jesus och mötet med honom. När församlingen börjar sätta Jesus som centrum i allt man gjorde, så hände någonting. Och församlingen börjar successivt resa sig upp. Från att ha legat i brygga kanske och var på väg att dö, så blev det en otroligt stark församling. Man fick ordning på ekonomin, man fick ordning på allt, och framförallt människor kom till tro. Så det andra Paulus framhåller är att Jesus inte bara är här i universum, han måste också få vara församlingens huvud, som är det som sänder ut impulserna ut i kroppen till vad man ska göra. Och det tredje och sista helt kort, det är att församlingen är uppfylld av honom som uppfyller allt i alla. Församlingen är uppfylld av honom som uppfyller allt i alla. Det är egentligen bara en förlängning av den andra punkten som jag talade om. Och av den tredje versen som vi återkommer till gång på gång. Att han har välsignat oss. Alltså Guds välsignelse, Guds godhet i handling, genom vilken en rikedom av allt gott kommer ner eller strömmar ner till oss från honom som är all godhetskälla. Som jag har sagt många gånger och som ni kan vid det här laget. Jag tror att vi ska försöka förstå detta, att församlingen är uppfylld av Jesus. Utifrån detta att han fyller församlingen med sina välsignelser. Med sin godhet i handling. Godheten konkret. När församlingen proklamerar Jesus är Herren. Han är den som vi följer. Han är vårt huvud. Han är vår ledare. Då förlöser Gud och frigör Gud kraften i församlingen. Låt oss be. Vi tackar dig Herre för att du är så underbart god emot oss människor. Vi tackar dig för ditt tålamod Herre. Och du om någon vet hur var och en av oss enskilt, men också hur vi tillsammans är fyllda av tillkortakommanden, av misslyckanden, av saker som inte ska vara där. Allt finns där, men ändå har du kallat oss. Därför att du har en högre plan och ett högre syfte för oss, som du vill hjälpa oss med, bara vi tillåter dig och släpper in dig. Och Herre, nu ber jag för oss som är samlade här. Du ser vad var och en bär på för tankar och livssituationer. Och jag prisar dig för att du i din nåd och barmhärtighet vill möta med var och en den här stunden. Och jag välsignar dem i ditt namn, Fader, på den uppmaning som du har gett oss. Och jag säger åt dig här att du ska frigöra och låta din godhet i konkret handling komma över varje enskild människa som är här inne i detta rum just nu, Herre. För du är mäktig till det. Och den kraft som du lät Jesus uppstå i, den kraften vet vi att ditt ord nu har sagt här finns i oss. Och den ber vi Herre att du ska förlösa. Till din ära, till människors uppbyggelse. Och jag tackar dig Herre för att du också vill komma över gemenskapen som vi utgör här i Söråker Herre, som finns här i Timrå kommun Herre. Din kropp som är en, men som samlas i olika byggnader och sammanhang Herre. Jag ber att du ska resa den kroppen här i vår kommun, Fader. Dessa sista dagar när vi väntar på din ankomst och ser att det blir allt svårare och allt tuffare, så behövs du precis lika mycket som du alltid har behövts. Låt inte vårt egna skymma dig. Låt inte vårt egna dölja dig Herre, utan låt oss alla vara transparenta och genomskinliga, så att det är dig människor ser Herre. Att vi inte stänger inne din väldoft för oss själva Herre, utan att vi låter den gå ut Herre, så att där vi går sprids din väldoft Fader. Åh Herre, det är så många som dömer dig utifrån våra ofullkomligheter och misslyckanden. Men låt oss nu i dessa dagar få lyfta fram dig, Fader. Att du i din son Jesus Kristus är vad människor ska få se och att det får föda en längtan och en hunger hos dem. Vi vet, Herre, att ditt ord säger att ingen kan komma till dig annat än att du drar dem till dig, Fader. Vi är dina händer, vi är dina fötter som får beröra människor och tjäna människor. Vi är din mun som förkunnar och proklamerar. Men det är du som gör tjänsten och vittnesbördet levande, Herre. Och därför ber vi heliga ande om en ny tid, om en besökelsetid, Herre. Där du får verka över oss, i oss och genom oss, Herre. Tack att vi får överlämna oss själva och vår församling och de kristna här i Timrå i dina barmhärtiga händer, Fader. Hjälp oss att inte se på omständigheterna så att vi tappar modet, utan låt oss se på dig så att vi fylls av mod och av frimodighet, Herre, och av längtan och kraft. Låt din vilja ske i och genom oss. Så ber vi i Jesu Kristi Nazarens namn. Amen.